Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Tid för krull och kriminell.
Kan vi röka först?
Absolut.
Tack.
I många år levde Lollo i den kriminella världen som flickvän till en dömd bankrånare.
Det blir ett destruktivt liv som man inte kan ta sig ifrån, och det blir normalt. Det är normalt att någon drar pistol eller att polisen kommer, att man har snutjag eller hela tiden behöva tänka på att dörren ska vara låst eller titta sig om det är civilpoliser eller att någon lägger fram en lina med kokain på bordet eller röker lite bra. Det var inte något konstigt med det. Nu förstår jag att det inte är så normalt.
Vad är det bästa när det kunde vara bra?
För mig var det väl att det bästa var väl det här med spänningen. Alltså det gav ju mig otroliga adrenalinkickar. Att få leva farligt och det förbjudna liksom.
Kan du ge några exempel?
Ja, alltså att när man har en kille som är efterlyst så kräver ju det ganska mycket. Man är lite på rymmen eller man lever lite, man får liksom hålla utkik och alltså det är lite så här Bonnie and Clyde feeling.
Kan du, om du tänker tillbaka, finns det någonting du kan berätta som du minns, någon speciell sån händelse som man fattar?
Ja, jag minns när vi blev jagade på Nynäsvägen av polisen. Vi körde jättefort och då fick jag köra för första gången. Jag fick ta över ratten och köra. Det var liksom så hjärtapumpa och liksom det här en wow-upplevelse på något sätt.
Hur gick biljakten?
Vi klarade oss. Den gången.
Hur kriminell var du själv?
Jag tycker inte att jag var så kriminell. Jag gjorde väl lite saker som kunde sitta i en bil och han och hans kompisar kunde hoppa ur bilen och råna någon på vägen och sen så personrån alltså, eller inbrott, man höll utkik och snodde bilar gjorde jag i och för sig, men
var du på den banan innan du träffade din kille eller?
Ja, det var jag. Jag bodde på ett hem för ungdomar ett tag och där lärde man ju sig av varandra och göra en massa kriminella saker. Och sen har jag ju alltid varit busig, jag har ju varit lite så här ledartyp, så att jag har ju alltid varit den som har dragit igång saker. Så att, men alltså, jag har aldrig åkt dit för någonting och jag har aldrig blivit dömd för någonting.
Hur självklart var det då att hitta din kille bland kriminella?
Jag tror att det var ganska självklart just för att jag har dels det här sättet att leva lite farligt och spännande i mig. Och sen tror jag att det var tryggheten, att jag naturligt föll för killar som var lite mer som en fadersgestalt, lite trygghet. Fast egentligen så var det inte så. Det var ju nästan tvärtom, jag blev mer mamma till dem än vad de tog hand om mig, om man tittar tillbaka. Men det var, alltså, jag tror att det föll sig ganska naturligt. Min styrfar var ju lite kriminell och han lärde mig hur man bröt sig in i en bil. Så att det var ju liksom, det var inte så svårt. Jag har ju alltid varit en grabbtjej, så att för mig att liksom det är ju svårt att vara tjej i ett grabbgäng. Och man blir ju behandlad på ett sätt som, även fast man har en kriminell pojkvän, och man blir respekterad av hans polare när han är där. Men sen är man ju inte så högt uppsatt. Och oftast var det oftast de män eller killar som hade problematik med sina mammor.
Vilken typ av problem?
Nej, men att de inte har någon nära relation till sin mamma, eller att de har en mamma som inte finns överhuvudtaget, eller någon som har blivit utsatt för saker. Någon typ av, alltså där är det lite tvärtom. Tjejer som söker sig till kriminella killar har, enligt min erfarenhet, trasiga relationer till sina fäder, medan de kriminella har oftast trasiga relationer till sin mamma. Och det är nog någonting som jag märkte. Ibland blir man en mamma själv till dem, och ibland så blir man behandlad väldigt illa, med noll respekt. Och sen så var det ju så, var man i rummet så förväntas det av vissa att man skulle hämta hit och dit, och man skulle fixa dona liksom för dem. Så det är lite gå tillbaka i tiden där man ska stå vid spisen.
Hur kunde en vanlig dag se ut?
Alltså man lever ju ganska normalt, tyckte jag i alla fall. En vanlig dag då, det var väl att man var ute och festade väldigt mycket. Man åkte från ställe till ställe. Jag blev ju inte informerad om någon allting heller. Men jag vet ju att jag jobbade inom restaurangbranschen mycket och fick växla pengar väldigt ofta. Så att det var ju sådana grejer. Och man visste inte riktigt vad man skulle från ena sekunden till den andra. Man kunde vara på ena platsen en gång och sen så plötsligt skulle man åka bilen till något annat ställe. Så att det var ingen planering.
Vad var det mest extrema som du var med om då?
Alltså det mest extrema som hände, det var väl när han knivhögg någon. Och jag var med. Och det var väl det mest extrema nu om jag tittar tillbaka. Det var så himla, man var inne. Det var liksom, det är så himla mycket saker som hände. Men för mig var det ett övertramp från alltså min moral och hur jag tänker och tycker.
Pratade ni om det då? När du var med det?
Ja, men han fick då låta så himla normalt. Det var ingen stor grej. Men det var ju det. Men alltså, för honom var det väl inte det. Jag vet ju till exempel att han satt en yxa i någons huvud som faktiskt klarade sig, men bara sådana grejer. Och det var en förändring hos honom. Det var ingenting som han under den tiden vi var tillsammans höll på med, men det blev liksom extremt mycket övervåld som inte var han. Och jag tror att alltså, lever man på det här sättet, och så tror jag också att man förväntas mycket som person, som kille. När man sitter inne och man börjar prata om vad man har gjort. Och det blir en press på en när man ska tjäna mycket pengar. Och man ska försöka stå emot det som är där ute när man väl sitter inne. Eller man ska sitta och planera. Jag har ingen aning om hur han hade när han satt inne. Men jag märkte ju en förändring när vi pratade. Jag tror att det gör att man själv som man eller kille går ifrån sin egen identitet, och den tas också ifrån en för att det förväntas så mycket. Och man planerar grövre och grövre rån, och till slut så det är svårt att förstå vem man är. Och jag tror att det krävs ganska lite för att man ska fortsätta det här livet på något sätt.
Vad skulle du säga kännetecknar ett kriminellt liv, ett kriminellt levande? Om du jämför med alltså,
ett vanligt liv som jag försöker leva idag, det är ju den här ovissheten, spänningen, och sen är det väl liksom att det finns inga riktiga vänner i den kretsen. Det är mycket snack och liten verkstad. Det ska finnas någon sorts heder, och det finns det säkert i vissa, men i den världen som jag levde så tycker inte jag att det var så mycket sånt.
Hur kunde det visa sig?
Ja, men alltså, har man ett barn på väg och så sitter pojkvännen på anstalt, så är det ju meningen att de som lever samma liv och hans vänner ska ställa upp med, ta hand om, hjälpa till. Men så var det inte riktigt, utan alla vände ju ryggen till och utnyttjade situationen. Och,
hur då?
Ja, det var en kompis som till honom som började pressa mig på pengar och sa att han var skyldig honom pengar. Och då satt han med restriktioner, så då kunde inte få tag på honom och få det bekräftat. Och då var det jag som blev pressad på pengar. Och sen så var det ju en annan som började prata om att men han har sagt att bilen är min. Och jag får använda den hur jag vill. Så att det var mycket sådana saker som folk som dök upp och Jag utnyttjade situationen. Det var ingen som liksom hjälpte till. Och det var mycket snack om att nej, men jag ska hjälpa dig att storhandla. Och är det någonting så är det bara ringa. Men det var liksom, alla försvann. Så att det här lojaliteten som ska finnas, den tycker inte jag fanns.
Vad har du sett för exempel på hur tjejer blir behandlade? Och liksom respekten, du säger att den kan skifta.
Det är just det här att det är en sak att vara själv i ett rum med någon som lever det livet. Alltså jag såg ju honom som sitt riktiga jag. Men så fort det var andra runt omkring så tror jag att hans identitet förändrades. Och det gjorde att han var tvungen att behandla mig som skit. Språket förändrades. Man var inte vattenvärd. Alltså jag tror att de är små nallebjörnar egentligen. Men det förväntas så mycket så det blir en annan typ av attityd. Och ju mer attityd desto mer kriminell är det. Eller förväntas du vara. Det är lite manligt, eller vad man nu ska säga, att behandla killar lite som skit. Att de inte bryr sig om dem. Men tjejerna är de som står kvar när det väl händer någonting. Det är de enda som faktiskt gör saker med häktningsförhandlingar och lämnar kläder och lämnar grejer på häktet och ställer upp på rättegångar. Så att det blir något sorts leva med en schizofren.
Men samtidigt, man hör ju ofta killar säga då hur viktigt det är med respekten och man ska behandla tjejerna väl, man får inte slå dem.
Fast det tycker jag är skitsnack. Jag tror att det är så att de förväntar sig det av varandra samtidigt som de säger att det ska vara respekt. Det är lite så att ingen får prata illa om din brud förutom dig själv. Det är samma sak som det här, din mamma-grejen. Liksom. Det är, ingen får säga något ont om din mamma, det är bara du som får dra dina mamma-skämt. Så att jag tror att det är det som är grejen. Så länge du gör det själv så är det okej, men ingen annan får göra det. Det är så jag uppfattar det.
Blev du slagen?
Ja, många gånger, tyvärr.
Vilka blev de första signalerna att det inte var ett liv för dig längre?
Det var ju tack vare att jag väntade barn. Jag tror inte att jag hade gått ifrån det livet om jag inte hade fått barn. Det tror jag inte. Det var min räddning att förstå att det här inte är normalt. Då var det självklart för mig att se till att nej, men så här kan man inte leva. Då bad jag honom ordna upp sitt liv och ta ett jobb. Men det gjorde han ju inte riktigt. Och sen så försvann han efter ett bråk vi hade när jag var väldigt tidigt inne i graviditeten. Och han var borta mer än 24 timmar, vilket var vanligt. Och som tjej får man ju då ringa runt till häkten och olika polisstationer och sånt där för att liksom kolla om han är där så att man vet om han lever eller inte. Och dagen efter det så satt jag på nyheterna och då hade det varit ett stort rån. Och då kände jag på mig att det här är han. Klockan var 7 på morgonen. Några timmar senare så ringde det på dörren och så stormades lägenheten av polisen med vapen. Och det var ju lite så att när han satt inne, det som många inte förstår, det var ju att när han satt inne så satt ju även jag inne. Även fast jag var på utsidan, men det blir lite samma liv. Man har inga pengar, det kommer inte in något, folk börjar hassla och bete sig illa. Och sen så fort han kommer ut så blir det liksom ett lite mer lyxliv. Då begår han nya brott. Man lever lite mer fancy. Man går på restaurang och reser iväg och på semestrar. Och helt plötsligt så blir det många människor runt omkring. Så att det är ju ett tomt liv och sen fylls det med egentligen falska människor.
Var det aldrig aktuellt att du själv skulle vara med någon gång? Alltså på någon rån, är det aldrig aktuellt? Så att man som tjej kan ta plats
som,
också?
Som personrån har jag ju varit med om, men inte de sakerna, nej.
Funderar du aldrig på det?
Nej, det lockade aldrig mig. Det var nog inte, alltså det är som sagt, jag har ju haft kvar min moral. Så att vissa saker har jag väl, jag har inte liksom dragits till de sakerna. Det har varit mer livet men inte själva brotten.
Fast det är ju lite suddig moral på ett sätt.
Ja,
för det går
det
bra
att
använda och resa för pengarna. Men
ja, men det är det ju. Det är ju liksom, både som tjej och kille, man får ett synsätt och det blir häftigt. Och då är det lätt att trilla dit. Då var det ju mycket, i den här umgängeskretsen så är det ju många som försvinner och dör. Antingen så sitter folk inne eller så dör folk. Idag går jag inte på lika många begravningar som jag gjorde då. Jag kunde gå på 13 begravningar på mindre än ett år. Och det gör jag definitivt inte idag.
Hade man kunnat göra någonting för dig för din skull när du växte upp, tror du, annorlunda som gjort, kanske som sen hade resulterat i att du inte hade gått den vägen?
Jag tror att jag hade behövt vuxna som brydde sig och lyssnade och såg. Fungerade föräldrar, framförallt en fadersgestalt. Eller en mamma som inte jobbade hela tiden utan såg att jag var på väg ut för.
Finns det någon händelse du ser som var avgörande för dig?
Jag tror att när jag åkte och konfronterade min far, konfronterade honom om varför han hade varit borta så många år, så tror jag att den responsen jag fick från honom var inte den som jag trodde att jag skulle få.
Hur gammal var du?
14 år. Så då tror jag att det satte igång hela det här självdestruktiva. Jag var inte bra nog och skulle minsann visa att jag var bäst. Där tror jag att min vändpunkt var att jag liksom började hamna snett.
För Lollo var det viktigt att kunna stå på egna ben och aldrig bli beroende av någon annan.
Jag jobbade inom restaurangbranschen och sen så jobbade jag som dansös. Exotisk dansös på en klubb, på en stripklubb.
Exotisk dansös?
Ja, det heter så.
Vem fan säger det?
Det låter finare.
Ja, onekligen.
Strippa, men det låter finare att säga exotisk dansös.
Men strippa är vad det
ja,
var.
Precis. Ja.
Hur gick tankarna där då? Men det är ändå inte att söka vilket jobb som helst.
Nej, alltså för mig var det ju så att jag var bra på att dansa. Jag var ganska självsäker på det jag kunde. Så därför så tänkte jag att varför inte tjäna pengar på att dansa det jag kan. Och så kom jag också i kontakt med mycket grovt kriminella människor. Så det var ju också en del av mitt liv som jag levde. Det var inte bara i en relation till en kriminell, utan det var också så att jag arbetade med många kriminella.
Man brukar prata om myten om den glada horan. Finns det något likvärdigt tänk när det gäller just strippor?
Jag kan säga så här. När jag jobbade, alltså det har väl alltid funnits samma synsätt, men jag har alltid sett det som att folk frågade mig så här, ja men hur kan du liksom jobba som strippa? Och det måste vara jättehemskt, man blir utnyttjad. Och för mig var det så här, fast det är jag som utnyttjar männen. Det är de som är dumma nog att komma till en strippklubb för att se mig dansa. Det är klart att man gör det för pengarna, men i mitt fall så var det inte så. Och när jag slutade dansa så var det så att jag fick lära upp tjejer. Och då kom den här nya generationen med platina, blont hår och silikontuttar och också lite botox och sånt. Det, där det var väldigt mycket förtappade tjejer som gjorde det för pengarna bara eller hade väldigt låg självkänsla. Så jag tror att yrket idag är inte det som det var då.
Vad pratar vi för pengar?
Mycket pengar.
Hur mycket?
Jag kunde tjäna 25 000 på en kväll. Men ju mer kontakter man har, desto mer tjänar man.
25 000 på en kväll?
Det kunde man göra. Det låter mycket. Och det var väldigt mycket. Därav att jag kunde försörja mig själv. Men sen var jag en sån här smart businesswoman. Så att jag la undan mycket pengar för att kunna klara mig i mitt liv. Också för att jag levde det liv jag gjorde privat. Så att när det regnade så såg jag till att jag hade pengar till hyran. Och det vill säga när det regnar, när han satt inne, såg jag alltid till att kunna betala mina egna. Så jag har aldrig haft några skulder, aldrig något sånt.
Hur ser du på yrket idag?
Jag tycker att det är... Även där är romantiserat. Jag tycker inte att det är samma lojalitet som det var då. Det borde finnas... Det är ett yrke, men det borde finnas mer krav på att tjejer kommer dit och har självkänsla än vad det är idag.
Lojalitet, hur tänker du då?
Ja, men att man kanske inte anställer en tjej som är trasig på insidan eller har problem med saker och ting, utan att man, alltså det krävs ganska mycket för att ta sig kläderna och ställa sig på en stolpe och strippa eller dansa framför någon som sitter och runkar. Det är ganska, man måste kunna ha ganska stort psyke och veta vad man är. Och vet man inte det, då kan det bli fel och du kan ära en person. Och när jag jobbade så fanns det ju folk som faktiskt brydde sig mer.
När du står framför den där gubben som sitter och runkar som du berättar om, vad tänker du på då?
Man tänker inte, det är som teater. Man går in i en roll. Det är ungefär som skådespelarna som spelar en roll. I alla fall för mig var det så. Jag gick in i en roll och så tänkte man inte så mycket på. Jag blev någon annan. Plus att det är han som är där och jag tar hans pengar, så att egentligen är det han som förlorar på det.
Kan man beskriva den genomsnittliga, vad säger man, kunden, tittaren? Besökaren?
Kostymnissar.
Är det så det kallas?
Ja.
Okej. Okay.
Svensexer eller kostymnissar. Någon som kommer från jobbet med portfölj och kostym, eller någon som är på affärsresa. Jag kan inte säga idag hur det ser ut, men det är väl det som det alltid har varit, tror jag. Mycket affärsmänniskor.
Vad är det mest, om du tänker, det är skeva som har hänt? Finns det någon sån händelse?
Det skeva jag haft, det är en man som har kommit in, vill att ha en privat show. Det vill säga att man dansar framför honom i ett privat rum. Och sen så har han velat prata om sina äktenskapsproblem. Och sen så har han sovit. Det har varit det konstigaste. Men även det som har gett mig mest pengar. Det är nog det mest skeva jag har varit med. Fast ändå ganska fint.
Vad säger du till någon som kommer till dig, eller som vill ha tips, råd eller liknande, för att börja dansa idag?
Alltså det som jag sagt, det är ett jobb. Och jag tycker att alla jobb, oavsett hur små eller stora de är, ska respekteras. Jag tycker däremot inte att det är det bästa jobbet. Det har sina fördelar och det har sina nackdelar. Jag tycker att om man funderar på en sån grej, så ska man också veta varför. Man ska kunna tala om varför, för det är inte bara snabba pengar. Det är en utsatthet. Det innebär att man kan bli... Alltså det är en farlig bransch. Man kan bli allt från att det händer någonting inne på klubben, trots att det finns vakter, till att man kan få någon som inte är riktigt frisk och får någon efter sig, någon stakare. Det innebär en risk. Men samtidigt så kan jag inte säga att det är någonting fel, för att jag tycker inte det.
Finns något exempel på som visar på hur sammanflätade den kriminella världen är med just strippbranschen?
Jag tror att det är mycket så att det är mycket svarta pengar och det är mycket droger. Även fast det inte är på klubbarna, så förekommer det utanför.
Vad skulle du säga är de vanligaste fördomarna?
Att det är ett förnedrande jobb för kvinnan. Att många ser... Man ser lite som prostitution. Att man liksom säljer sin kropp. Och det kanske man gör på sätt och vis. Men samtidigt så är det ju så att man dansar för pengar. Många tycker att det är förnedrande. Att kvinnor sjunker lågt och gör det för att de mår dåligt. Och det tycker jag är fel. För att det finns så många där ute. Det är ett yrke. Och det bör nog många tänka på. Men det är inte det ultimata yrket för vem som helst.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Man blir ju alltid färgad eller påverkad av olika händelser i livet. Hur har det här påverkat dig?
Mycket. De som är kvar i den världen är ju inga personer som jag umgås med, och det gör ju automatiskt att man blir utesluten. Det är lite som en sekt, kan man säga.
Hur lever du idag?
Idag lever jag under skyddad identitet, just från vissa människor som har funnits i det livet. Och det är baksidan också, att man tvingas... man får ta mycket smällar. Man är ärrad för livet. Fast samtidigt så har det ju blivit någonting positivt, för att jag kan vara, det jag har varit med om kan jag också använda till någonting positivt för mina barn, så att jag kan se till att de inte förhoppningsvis väljer den vägen.
Tack för din tid.
Tack.
Och lycka till.
Tack så mycket.
Jag står framför din, det är någon form av bokhylla. Kom hit. Allvarligt talat. Jag förväntar mig att du snart ska säga att jag skojar bara.
Nej, det är jätte, man kan skjuta ut den också.
Vad är det vi ser framför oss?
En
det här jätte, är ju
en jättestor skogarderob.
Skogarderob. Jag har aldrig sett det förut. Hur många skor har du? Det här är ju...
Ja, det här är bara några av dem, men jag har över 400 nu. Par skor. Hälsackade.
400 par skor?
Ja.
Vad fan lider du av?
Jag gillar skor. Och som för detta strippa så måste man ha skor.
Okej. Okay. Har du någon favoritmärke på sånt här då, eller?
Ja, alltså jag gillar ju... H&M har ju en hel del skor som man faktiskt kan köpa. Som de har kommit in med. Och sen så, men de flesta köper jag på Skorett. De har bäst kvalitet. Och de har snygga stilett.
Vad är grejen? Jag fattar inte.
Nej, man blir lång.
Jo, det är så mycket.
Och så får man fin hållning.
Men hur många skor behöver man?
Ett par om dagen. Mina kompisar brukar säga att gå med gympadojor, det är som att se mig gå som en anka eller en pingvin. Så jag håller mig till högklackat.
När får du nog?
Aldrig.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.